Idag så ska jag predika ett fantastiskt budskap, tror jag. Det här tror jag är för alla som är här. Och jag ska predika utifrån ett nytt tema, för det är en ny månad och då kommer ett nytt tema. Då har ni säkert lärt er vid det här laget. Vi ska predika om en ny bok i Bibeln. Och vi kommer predika om Jesaja den här månaden i april. Och min rekommendation till dig, det är att läs Jesaja under den här månaden. Så kanske ni hänger med lite bättre i predikan. Ni kanske förstår lite mer kontexten till vad vi ska predika om. Om du vill ha ytterligare tips så finns det fantastiska poddar och YouTube-kanaler som förklarar Jesaja-bok på bara några minuter. Ifall du inte orkar läsa alla 66 kapitel. Men det gör alla ungdomar, vet jag, i alla fall. De läser inte så länge. Men underbart. Jag ska predika om Jesaja. Och jag vet inte hur mycket du vet om just Jesaja. Kanske utifrån vad vi har kommit ifrån med påsk. Så kanske ni har hört om smärtornas man och lite sådana typer av bibelställen om en person som kommer lida för våran skull. Kanske det som kopplar Jesaja till dig. Men Jesaja, han var en profet. Och det som jag tycker är så intressant med Jesaja, det var att han förde verkligen talan från Gud när det gäller både dom och hopp. Och det tycker jag är ganska häftigt. Första delen av Jesaja, som är kapitel 1-39, som handlar just om främst om att Gud kommer döma Israel. Och sen från 40-66 så kommer det handla främst om hopp och om en ny tid. Och däremellan, mellan 39 och 40, så hamnade Israel i exil. Och det kommer vi snacka om lite idag. Och varför Israel främst faller, det är på grund att de går emot Gud. Och jag tror att ofta så kan vi ta med oss det in i livet, att känna att när vi går emot Gud, då är det som att vi hamnar lite i exil. När vi gör saker som är emot Guds vilja, så är inte livet helt enkelt lätt. Och jag tror verkligen det är någonting som jag bara fick en uppmuntran och en uppenbarelse om, att när jag läste Jesaja, att hur enkelt egentligen livet kommer vara när man går i Guds vilja. Jag tror verkligen det. När man går i Guds vilja så får vi en helt annan välsignelse än när vi går emot Guds vilja. Och lite det kommer jag prata om idag. Min titel denna morgon, om du vill ha en titel, så är det Resan till ett heligt folk. Resan till ett heligt folk. Och Jesus undervisade att människor borde sträva efter att vara ett heligt folk. Eftersom Gud är helig och kallar sina anhängare till helighet. Att vara helig innebär att leva ett liv som är särskilt avskilt från synd och världsliga förfall. Och istället leva i överensstämmelse med Guds vilja och hans karaktär av kärlek, rättvisa och medlidande. Och Jesus uppmanar människor att följa Guds bud och att efterlikna hans heliga natur för att uppnå en närmare förhållande till Gud och för att leva ett meningsfullt och fruktbart liv. Jag tror att vi denna morgon är kallade till helighet. Jag tror vi denna morgon är kallade till att vara ett heligt folk. Och jag säger det för när jag ser på vår värld, när jag ser på vårt samhälle, när jag ser på hur det är i skolan, hur det är i olika delar i samhället, så tycker jag inte att vi ser så jättemycket helighet. Och jag tror verkligen att vi har ett uppdrag som är här inne. Vi har ett uppdrag som också Jesaja, vi kommer få se predikar om. Att vi ska vara ett heligt folk. Och det är det som jag kommer prata om idag. Hur vi blir ett heligt folk. Och jag har fyra punkter som jag tror kan hjälpa oss med det. Och min första punkt är kallelse. Vi ska läsa i Jesaja 6. Har du med dig din Bibel denna morgon. Det var ingen bra respons. Får ta med den nästa gång. Jesaja 6. Jag tror det kommer komma upp på skärmen också. Om Lukas har löst det. Jesaja 6 står det så här. Året då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släppte på hans mantel uppfyllt templet. Serafer stod ovanför honom. Var en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten. Med 2 täckte de sina fötter. Och med 2 flög de. Och den ena ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropar fick dörrpossarna och trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. Och då sa det jag. Ve mig, jag förgås. För jag är en man som är orena läppar. Och jag bor bland ett folk som med orena läppar. Och mina ögon har sett kung Herren Sebot. Då flög en av serafanerna fram till mig. Och i hans hand var det ett glödande kol. Som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sade. När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen. Och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sade, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag, här är jag. Sänd mig. Han sade, gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte fatta. Förhärda detta folks hjärtan och gör deras öron döva och deras ögon blinda så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade. Och då frågade jag, hur länge herre? Han svarade, tills städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. Och när bara en tiondel är kvar i den ska även det ödeläggas. Men liksom en terbint eller en ek lämnar kvar en stubbe när det fälls ska den stubben vara en helig säd. Och jag tycker det är ett fantastiskt bibelställe om kallelse. Och passar så bra in i det vi ska prata om. Med just kallelse. Jag vet inte vad kallelse är för dig. Det kan vara så att kallelse är någonting som du längtar efter. Kallelse kan vara någonting som du kanske drömmer om. Att du ska få en uppenbarelse likt Jesaja. Jesaja fick en ganska mäktig upplevelse när det handlade om hans kallelse. Och du kanske känner en längtan efter att bli märkt av Gud. Att du ska få se Guds tron, du ska få se hans härlighet. Och i den härligheten ska du få en kallelse. Jag ska vara ärlig och säga att till nästan 100% så kommer inte du få din kallelse på det sättet. Jag vill inte att det ska vara liksom mallen på hur du får din kallelse. För då tror jag att vi alla kommer bli besvikna. Jag fick min kallelse genom en lång process till exempel. Jag var 12 år gammal när jag fick höra första gången att jag skulle bli pastor. Och man ska inte ge en 12-årig en mick och prata och predika. Tycker inte jag i alla fall. Men så fick jag höra det upprepande gånger. Och det var så jag fick min kallelse. Och nästan 10 år senare så fick jag stå på en plattform och predika. Så jag vet inte hur din kallelse kommer se ut. Det kan vara som vi säger att du blir märkt av honom. Du får ett ord från Gud. Eller så kan det vara som jag, en lång process. Men jag är övertygad om att om du vill leva det livet som Gud har kallat dig till att vara. Om du vill vara ett heligt folk denna morgon så behöver du ha en kallelse. Så behöver du få en kallelseupplevelse. Och jag vill inte lägga det som en press på dig. Utan jag vill lägga det som en längtan i ditt liv. Om du lever ett liv där du känner att ja, men jag vill ha en kallelse från Gud. Så är det är fint. Det är ett villigt hjärta som kommer få en kallelse. Så jag vill verkligen uppmuntra dig till denna morgonen att ha en längtan efter en kallelse. Och kallelsens olika steg i Jesaja kapitel 6 är ganska häftigt. Det första som sker i Jesajas liv är att han får en nöd. Nöden. Och det står synen där Jesaja ser Guds majestät, helighet och storhet får profeten att inse att han är en syndare. Och det tror jag vi många kan känna oss igen vid. När vi upplever Guds härlighet så inser vi att vi är ganska långt ifrån att vara perfekta. Vi är ganska långt ifrån att vara den som vi tänkte till att vara. Och det är det som sker i Jesajas liv. Det andra som sker är bekännelsen. Omedelbart bekänner Jesaja sin synd. Och det står så här: för jag är en man med orena läppar. Och mina ögon har sett Herren Sebot. Alltså han bekänner sin synd, att han inser att han är inte tillräcklig för att vara en helig människa. Det andra som sker är reningen. Och det står så här i vers 7. När detta kol från altaret rör vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Sen är det överlåtelsen. Herren säger: vem ska jag sända och vem vill vara min budbärare? Så säger Jesaja: här är jag, sänd mig. Och det sista är uppdraget. Herren ger Jesaja uppdraget: gå och säg till detta folk. Så fem steg som sker i en kallelse. Nöden, bekännelsen, reningen, överlåtelsen och uppdraget. Och jag tycker det är så häftigt. För jag tror att vi alla kan känna oss igen i alla dessa steg. Att vi inser att vi inte är perfekta. Vi inser att vi behöver förlåtelse för våra synder. Och sen att vi ska få ett uppdrag och leva det livet som är framåt. Och jag tror att denna morgonen så vill Gud ha ett sånt här möte med dig. Jag tror att du denna morgonen ska be om dina synders förlåtelse. Jag tror att du denna morgonen ska få be och få ett uppdrag från Gud. Och jag har insett att många kristna vet inte vad ens kallelse är. Jag inser det bland mina ungdomar som jag leder, bland mina unga vuxna. Att ibland så tror man att kallelse är för ett visst antal människor. Men min övertygelse är att kallelse är för varje människa som vill följa Jesus. Sen så har jag insett att det finns en annan kategori där det är människor som väljer aktivt att inte leva i Guds kallelse. Och det tycker jag är jättetråkigt. Att man väljer att leva ett annat liv. Du kanske har fått en gåva. Du kanske har fått någonting från Gud som är fantastiskt. Det kanske är så till och med att du har mött Gud jättestarkt. Men ändå så väljer du att inte leva det livet som Gud har kallat dig till att vara. Och som sagt så vet jag inte hur din kallelseupplevelse kommer att se ut. Men jag vet att den är avgörande när jag ser Jesajas liv. Men också när jag ser mitt egna liv. Och en tröst som jag har till dig som väntar på din kallelse. Som väntar på att få höra från Gud. Det är olika delar. Dels är det i Matteus 28 och 19-20 står det så här: gå därför ut och gör allt folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem hålla allt som har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Den glappar där, tror jag, den monitorn, pianos. Jag ser att i den här bibelversen så inser jag att vi alla har en gemensam kallelse. Vi alla har en kallelse till att göra lärjungar, till att döpa och till att hjälpa människor att komma närmare Gud. Det där som bibelstället säger Gud, eller säger Jesus till alla. Och det är för alla. Och jag tror att om det är någon tröst som jag vill ge dig, du som väntar på en kallelse, så är det att läs detta bibelord och gör det till ditt liv. För jag tror verkligen att detta är för dig och för oss alla. Det andra som jag vill uppmuntra dig till, det är att be för din kallelse. Och be för att du ska få din kallelse. I Matteus 7:7 står det: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Jag tror att när du ber för din kallelse så tror jag att du kan få det. När du söker efter din kallelse så tror jag att du kan få det. Och jag tror att du kan finnas här som har gett upp lite på det. Du har slutat be för din kallelse. Du har slutat be för din mening med livet. Du har slutat be för ditt syfte. Och jag tror jag denna morgon vill uppmuntra dig till att ta tag i det igen. Be för det igen. För jag tror verkligen att du kan få det. En annan sak som jag tänkte på i slutet på kapitel 6 är någonting som jag tycker är fascinerande, som på något sätt jag fastnade vid. Och det står så här i vers 13 i kapitel 6. Detta skrivs som en ek som ska fällas och trädens stubbe ska bli som ett heligt säd. Och jag har tänkt på det mycket. Vad innebär egentligen det? Vad vill Gud säga om detta? Dels så vill ju Gud säga att det är en liknelse till att Israel kommer falla. Som ett träd, det kommer falla. Men det som han på något sätt säger sen, det är att stubben kommer bli som ett heligt säd. Och för att ge lite kontext till vad som händer efter detta, det är ju att Israel faller. Och Israel hamnar i exil i 70 år. Så det Gud profeterar om sker sedan att Israel föll. Och sen när jag läste Jesaja och kom lite längre fram i kapitel 54 och 55, så ser jag på något sätt en koppling mellan just den versen som jag tycker är fascinerande. I kapitel 54 och kapitel 55 så ser man om två typer av människor. Det ena är tjänare, som i den engelska översättningen kallas för the seed, alltså fröt. Och sen så är det de onda. Och det avvisar Gud och det som följer honom. Så efter exilen då, så ser man då att det är två typer av människor. Och då är frågan som jag tänker som är viktigt. Det är ju hur man blir en tjänare. Hur man blir det folket som är the seed. Som det också står om är ett hopp. Det är ett hopp till det folket. Det finns ett hopp för de människorna. Och det är min största fråga då som jag ställde mig själv. Det var hur man blir en sån. Och det jag inser när jag läser kapitel 54 och 55. Det är att man blir en del av det folk när man är ödmjuk och omvänder sig. Och det är min punkt nummer 2. Ödmjukhet och omvändelse. Det är lite hardcore kristendom. Men jag tycker faktiskt att det är någonting som vi behöver ta till oss till. Om vi vill bli ett heligt folk. Om du och jag vill bli ett heligt folk. Israels folk uppmuntras till ödmjukhet och omvändelse i kapitel 54-55. För att de ska få Guds välsignelse. Och inte som deras tidigare generationer som hamnade i exil. Och i Jesaja 54, vers 1-5, så kan vi läsa så här. Sjung du ofruktsamma som inte har fött barn. Öppna din mun och sjung och låt din mun ropa av fröjd. Du som inte har haft födelseverkar, ty ensam barn är många. Och det är fler än det barn som är gifta par har, säger Herren. Gör platsen stor, utvidga den för dina tält. Spänn ut tältdukarna på ditt tabernakel. Håll ingenting tillbaka och förläng dina tältlinor och förstärk dina pålar. För att både höger och vänster ska du utbredda dig och din säd. Som alltså är kopplat till heligt säd i kapitel 6:13. Och annat ord för säd är dina ättlingar, som det står i andra översättningar. Ska ärva länderna och de ödeläggda städerna ska de befolka. Frukta inte, för du ska inte skämmas. Låt dig inte generas, för du ska inte mer förödmjukas. Du ska glömma bort dina ungdomsskam och ditt enkestånd. Vanära ska du inte mer komma ihåg. För han som är din man är han som har skapat dig. Härskarnas herre, Jahve Sebaot, är hans namn. Din återlösare, Herre Goel, är Israels helige och han som kallas hela jordens Gud, Elohim. Alltså när man läser det här, att den nästa generation, deras ättlingar, deras säd, kommer få välsignelse, som gör så att de behöver spänna ut sina tält. Så de behöver förlänga sina tält. Och jag tror att det finns en välsignelse för oss denna morgonen. Där vi kommer inse att i våra områden i livet så kommer vi behöva spänna ut för att välsignelsen kommer vara för stor. En annan kontext, jag tror att våran kyrka kan behöva bli större på grund av den välsignelsen vi kommer få om vi blir ett heligt folk. Och jag tror verkligen att i alla våra områden i livet, om vi blir ett heligt folk, om vi omvänder oss och i ödmjukhet söker Gud, så kommer Gud ösa välsignelse in i våra liv. Och det kommer alltså ske genom att vi har rätt ställt med Gud. Vi kommer få Guds välsignelse och inte hamna i exil om vi har det rätt ställt med Gud. Så jag vill verkligen uppmuntra dig till det denna morgonen. Att vara en människa som omvänder dig i ödmjukhet. För jag är övertygad om att du kommer få Herrens välsignelse när du gör det. I Ordspråksboken 18 står det: hjärtas högmod går före fall. Ödmjukhet förgår ära. Likaså ni yngre underordnar er de äldre. Och ni alla klär er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot det högmodiga. Men ge nåd åt det ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när tiden är inne. Det som ödmjukar sig som det här barnet. Han är den största i himmelriket. I Romarbrevet 2 så står det: eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? I Jobb 22 så står det: om du omvänder dig till den allsmäktige blir du upprättad och du avlägsnar orätten från ditt tält. Alltså, ödmjukhet, omvändelse leder till en stor nåd för ditt liv och en stor välsignelse. Så jag tror, det är min övertygelse, om du har en del i ditt liv som är jobbigt, om du går igenom någonting tufft, om du har någonting i ditt liv som tynger ditt hjärta, så tror jag att din väg framåt är genom ödmjukhet och omvändelse. Och jag tror verkligen det, att för att vi ska bli ett heligt folk så behöver vi verkligen göra detta och ta till oss det i vårt hjärta. Och punkt nummer 3. Guds rike finns tillgängligt för dig. Det är för dig. För att vi ska bli ett heligt folk så måste du gå in i Guds rike. Du måste ta emot Jesus och allt som det innebär. Och att bli arvtagare till Guds rike kan ha flera konsekvenser i ens persons liv. Både andligt och praktiskt. Till exempel andlig frid och trygghet. Förändrade prioriteringar. Förbättrade relationer. Andlig tillväxt. Hopp inför framtiden. Och jag ska vara ärlig och säga det. De här 5 punkterna som jag läste upp precis. Jag ställde den frågan till ChatGPT. Vad ger det för konsekvenser för att man blir arvtagare till Guds rike? Och till och med AI sa de här grejerna. Och jag tror verkligen det är så sant. Andlig frid och trygghet. Förändrade prioriteringar. Förbättrade relationer. Andlig tillväxt. Hopp inför framtiden. Jag tycker faktiskt det är helt fantastiskt att till och med AI säger amen till de där grejerna. Och jag är inte någon som protesterar emot det överhuvudtaget. Jag tror verkligen det. Genom mitt kristna liv så har jag alla de här grejerna. Genom att jag är en tillhör Guds rike så har jag alla de här delarna. Och jag tror det. Det finns tillgängligt för dig. Guds rike finns tillgängligt för dig. Att bli arvtagare till Guds rike kan leda till förändrad livsstil, ökad andlig mognad och en djupare förståelse för Guds kärlek och nåd. Det finns för dig och det är för dig och Gud vill se det i ditt liv. Var inte kvar i exil utan för dig till en plats som är i Guds rike. Och då kan den stora frågan vara: varför ska vi vara där? Varför ska vi vara i Guds rike? Och det som jag ser Guds folk kommer få en fantastisk välsignelse. Det säd som vi pratar om får en fantastisk välsignelse när de hamnar i Guds rike. För det står så här i Jesaja 55. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig, så får ni äta gott och era själ njuta av feta rätter. Jag känner att jag behöver just nu. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofaste nåd som jag lovade David. Se honom, här jag satt till en vittne för folket, till en första och ledare för folket. Du ska kalla på ett folk du inte känner, ett hena folk som inte känner dig. Ska skynda dig till Herren för din Guds skull, Israels helige, för han har förhärligat dig. Alltså, vi kommer få mat utan att betala. Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Att det är en sån fin liknelse på något sätt. Att det som vi ibland köper oss. Det Gud säger i den här liknelsen är att vi inte kan köpa oss till mättnad. Utan det mättnaden som Gud ger är någonting utöver det vanliga. Den välsignelse som vi får i Guds rike är någonting som vi inte kommer förstå. Och jag tror verkligen att vi kan vara mätta ibland och käka så mycket som vi nästan håller på att spyr. Men jag tror den andliga mättnaden som vi alla behöver som Guds folk för att bli ett heligt folk är någonting som jag tror att vi behöver ta en del av. Ett heligt folk som är mätta. Ett heligt folk som känner att Gud ger oss allt vi behöver. Varför ge pengar till det som inte gör dig mätta? I Guds rike så kommer du bli mätt på allt som Gud kommer ge dig. Och så punkt nummer 4. Och lovsångsteamet kan faktiskt komma upp. Den sista punkten för att vi ska kunna bli ett heligt folk är Guds rike finns tillgängligt för dem du har runt omkring dig. Det Sajas fick höra från Gud, det är gå och säg till detta folk. Och jag tror att ibland så för att vi ska kunna bli ett heligt folk så måste vi ta till oss de där orden. Vi kan inte med fullaste allvar säga att vi är ett heligt folk och säga att vi är en del av det här. Vi får evigt liv, vi får all den här välsignelsen. Och så säger vi inte det till våra kollegor. Så säger vi inte det till våra klasskamrater. Vi säger inte det till våra grannar. När jag ser på Jesajas liv, när jag ser i den här liksom kallelseupplevelsen som han fick, så var det någonting, en central del i det som han fick. Alltså ett uppdrag. Ett uppdrag att gå vidare och tala om för människor om vem Gud är. Och jag tror det, för att vi ska kunna bli ett heligt folk så måste vi ta till oss det budskapet att det kan inte stanna med oss här. Det här är liksom, vi är här människor. Vi är inte en utvald skara som Gud bara vill möta i himlen. Det är inte så unika är inte jag att tänka att ja, men det här är bara för mig. Det här är bara för liksom Karlstad Pingst. Utan det här budskapet som vi har, det är ju någonting som vi ska föra från nation till nation. Det är någonting som vi ska föra från generation till generation. Och jag tror att det här är någonting som vi alla behöver kämpa med. För att vi ska kunna bli ett heligt folk så måste vi föra budskapet till dem runt omkring oss. Alltså egentligen så borde det röra i ditt hjärta. Det borde vara lite jobbigt att du ser en tom stol någonstans runt omkring dig. Att det är liksom inte det är fantastiska människor uppe på läktaren, men att det inte är fullt på läktaren heller. Det borde kännas i ditt hjärta. Om vi vill vara ett heligt folk så måste det ge konsekvenser i hur vi agerar och pratar med andra människor. Som det stod i Jesaja 54. Utvidgad platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Det finns en plats i ditt vardagsrum som en människa kan ta emot Jesus första gången. Tänk om du den här månaderna skulle kunna få se dig och din kollega stå i dopgraven tillsammans. Tänk om du skulle kunna få döpa någon för första gången eller kanske gjort det flera gånger. Tänk om du skulle den här morgonen kunna ge lite mer extra i kollekten så vi kan hjälpa utsatta människor. Tänk om du den här morgonen skulle kunna få bjuda hem någon för första gången till ditt hem. Tänk om du den här morgonen skulle kunna få vara en välsignelse till andra människor. Tänk om du kunde få laga mat en extra gång till alfakurserna och kanske bjuda på den måltiden. Alltså det finns så mycket som Gud har kallat oss till att göra. Men det är begränsning på grund av hur villiga vi är att gå i det uppdraget som han har framför oss. Var inte rädda, för du ska inte behöva skämmas. Var inte blyg, för du ska inte bli förmjukad. Det är ett löfte som Gud ger dig. Jag tycker jag har skämts några gånger, ska jag vara ärlig och säga, i skolan när folk kallar mig för Jesus och de har kallat mig för den kristna. Alltså det har varit massa grejer. Jag har blivit uthängd i skolan. Men så jobbigt är det faktiskt inte. Det händer så mycket i folks liv och folk är så självupptagna så de glömmer det efter 10 minuter. Alltså så jobbigt är det inte att prata om Jesus. Var inte rädda, var inte blyga. Romarbrevet 1:16-17, som är ett av mina absolut favoritbibelställen. Jag skäms inte för evangeliet, för det är en Guds kraftig frälsning. För var och en som tror, jude först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdigheten ska leva av tro. Tro lite mer på din närhet. Tro lite mer på din omgivning. Tro att dina föräldrar kan få ta emot Jesus. Tro att dina barn kan få möta Jesus. Tro att dina kollegor kan få möta Jesus. Tro att dina grannar kan få komma till kyrkan och möta Jesus. På samma sätt som Gud sa det till Jesaja, så säger jag till dig denna morgonen, gå och säg till detta folk. Så låt oss bli ett heligt folk denna morgon, så att Gud kan få använda oss för vår stad och land att bli heligt igen. Du behövs. Amen.